Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om att svenska mobilnummer fortfarande kan spoofas. Ja, god morgon och välkommen till Bli säker-podden med mig Carl Emil Nicka och vanligtvis Peter Esse. Men den här veckan är Peter ute och reser. Han är närmare bestämt på CES-mässan i Las Vegas, så jag står här helt ensam och kör inledningen av podden. Men som tur är så var det ganska bra att Peter var bortrest den här veckan, för det gav mig skäl att spela in veckans huvudämne i förväg. Det spelade vi in i tisdags den 7 januari och inte nu på torsdagen den 9 januari. För nu på torsdagen den 9 januari hör ni att min röst är kanske inte riktigt vad den borde vara. Men lyckligtvis så låter rösten bättre, friskare och kryare i veckans huvudämne som vi kommer till i Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nicka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med säkerhetskollen. I veckans huvudämne ska vi prata närmare om vad mobiloperatörerna gör för att förhindra att någon ringer från någon annans nummer. Vi kommer att kolla på den undersökning som jag gjorde där jag testade om det var möjligt att ringa från någon annans nummer. Alla kombinationer jag testade, någonting som rapporterades om av Sveriges Radio tidigare i år. Och vi lägger en länk till det inslaget såklart i veckans show notes. Men för att prata om de här sakerna så var det så passande att grundaren av Säkra Samtal, en tjänst som delägs av Stöldskyddsföreningen, ville medverka och prata om det här spoofing-testet. Så när vi kommer in på veckans huvudämne, då kommer ni att få stifta bekantskap med Lisa Hasselgren som berättar mer om Säkra Samtal samtidigt som jag berättar om mina upptäckter och varför jag bedömer att de åtgärder som Post- och telestyrelsen nu kräver inte kommer vara tillräckliga i långa loppet. Men innan vi går in på det så måste vi såklart prata om den nyhet som flest har hört av sig till mig om i veckan. Och det handlar om tjuvlyssnande mobiler igen. Alltså, jag är så trött på att prata om det här. Och en dag som den här när jag är jätteförkyld så är jag inte jättepigg på det heller. Men vi måste gå igenom det för att det har rapporterats så mycket vansinnigheter om det här. Till exempel, Realtid, de skrev: Siri smyglyssnade på samtal. Apple får jätteböter. Dagens PS skrev: Apple bötfälls efter Siri-skandal. Miljontals användare kan få ersättning. Och Computer Sweden skrev: Apple får betala skadestånd efter att Siri tjuvlyssnat på användare. Det här handlar om att Apple har gått med på att betala 95 miljoner i skadestånd för att lösa en grupptalan som det har arbetats med i flera år. Och vi har faktiskt pratat om den här incidenten som grupptalan handlar om en gång tidigare. Vi pratade om det i podden 2019 och jag lägger en länk till det avsnittet, för egentligen så säger jag i det avsnittet allting som behöver sägas om det. Jag vill också poängtera att jag förstår att vissa har missuppfattat vad den här nyheten handlar om. För att vanligtvis säger jag ju, kom ihåg att klicka förbi rubriken och läs artikeln. Men ibland har faktiskt inte det varit tillräckligt för att det har stått fel i svenska medier. De har hänvisat till någonting som det rapporteras om i internationella medier. Men det som står i de internationella medierna är inte det som det svenska mediet i fråga påstod att stod i det internationella mediet. Närmare bestämt hänvisning till en artikel från nyhetsbyrån AP. Men låt oss kolla lite snabbt på det här och vi går till ursprungskällan. Vi går till dokumentet som finns från domstolen. Där står så här, fritt översatt från engelska till svenska: Förlikningen, om den godkänns, kommer att lösa målsägandens anklagelser om att köpare av Siri-enhets konfidentiella eller privata kommunikation erhållits av Apple och eller delats med tredjepart utan samtycke som ett resultat av en oavsiktlig Siri-aktivering. Slut citat. Här finns det två stycken saker som är viktiga att ta med. Den första saken är som ett resultat av en oavsiktlig Siri-aktivering. Allt det här handlar nämligen om vad som har hänt när användare har råkat aktivera Siri. Inte inspelningar som har skett konstant, utan när användare har råkat aktivera Siri av misstag och pratat om någonting som har varit av privat eller känslig natur. Det här handlar alltså inte om en konstant pågående övervakning, utan om att någon kanske har sagt någonting som påminner om triggerfrasen, jag ska inte säga den nu, eller att någon har kommit åt en knapp och aktiverat Siri av det skälet. Så när vi fortsätter grotta ner oss i det här, kom ihåg att det handlar om efter en oavsiktlig Siri-aktivering. Den andra saken är delats med tredje part. För här verkar det som att många har dragit slutsatsen att det handlar om att Apple har delat den här informationen med annonsörer. Men det här handlar det inte om. Och vad det handlar om, det gick vi igenom 2019. För det var en ganska stor sak. Det handlar om att Apple anlitade underleverantörer för att hjälpa till att förbättra Siri. Så Apple delade inspelningar med underleverantörer för att få hjälp med att till exempel kunna tolka innehåll på alla möjliga olika språk. Det här pratar vi om i avsnitt 28, varför det är ett problem, eller var ett problem ska jag säga. Och ni kan också läsa Tim Cooks brev som han publicerade med anledning av det här. För det var faktiskt en ganska stor skandal att Apple tog de här inspelningarna som visserligen inte var kopplade till någon specifik användare, men i och med att det var inspelningar som hade triggats av misstag kunde den diskussion som fördes och som därför spelades in avslöja vem personen i fråga var. Så det där var en ganska stor skandal. Men det handlar alltså inte om att de här tredje parterna är annonsörer, utan det handlar om att Apple delade den här informationen på ett anonymiserat vis med underleverantörer. Jag har ju med anledning av att den här myten är så seglivad och att av någon anledning så verkar medier se någon njutning i att försöka återuppliva den, publicerat en lång artikel där jag går igenom vad som är tekniskt möjligt att ske på en mobiltelefon när det kommer till avlyssning. Och där skriver jag så här. Det här är då från en artikel jag publicerade 2024 tror jag, kanske 2023. Det står i alla fall, citat. Apple sparar inspelningar och transkriberingar som du har valt att överföra genom att väcka Siri på Apples servrar. Inspelningarna är kopplade till en slumpad identifikator så att informationen inte kan kopplas till dig, din e-postadress eller ditt Apple-ID. Apple är tydliga med att de inte använder informationen för att bygga någon marknadsföringsprofil och att de inte heller säljer datan till någon annan. Slutcitat. Och sen hänvisar jag till en publikation från Apple där Apple skriver citat: Siri-data och dina förfrågningar används inte för att skapa en marknadsföringsprofil och säljs aldrig till tredje part. Slutcitat. Och det stämmer ju att det här var inte någonting de sålde till tredje part. Det här var någonting som de anlitade tredje part för att få hjälp med att analysera. Men det hindrar inte att det rapporteras vansinnigheter om det här ändå. Och Computer Sweden har trappat i det absolut största klaveret. För de skriver så här i sin artikel, citat. Tjuvlyssningen sägs ha pågått under 10 års tid och enligt domstolsdokumenten ska vissa av konversationerna ha delats vidare till annonsörer, rapporterar nyhetsbyrån AP, slutcitat. Men om vi kollar vad nyhetsbyrån AP skriver, då inleder de med att skriva så här, fritt översatt från engelska till svenska. De påstådda inspelningarna inträffade även när användare inte försökte aktivera den virtuella assistenten med triggerfrasen hej S. Paus. Det är jag som byter ut triggerfrasen för att inte trigga Siri. Fortsättning. Några av de inspelade konversationerna delades sedan med annonsörer i ett försök att sälja produkter till konsumenter som med större sannolikhet var intresserade av varorna och tjänsterna, hävdade stämningsansökan. Slutcitat. Och den där sista delen är ganska viktig, för det är alltså de som stämmer Apple som hävdar att information har delats med annonsörer utan att lägga fram något bevis. Och bokstavligen talat, i nästa stycke står det, citat som Apple ger till nyhetsbyrån AP: Siri-data har aldrig använts för att bygga marknadsföringsprofiler och den har aldrig sålts till någon för något syfte. Slut citat. Det här är någonting som jag självfallet hoppas att svenska medier förtydligar så att det inte råder den här förvirringen. Jag vill också poängtera att Reuters i en av sina artiklar förtydligade vad det var som målsägandena påstod. Och där skriver Reuters, fritt översatt till svenska: två målsäganden sa att deras omnämnande av Air Jordan sneakers och Olive Garden restauranger triggade annonser för dessa produkter. En annan sa att han fick annonser för en kirurgisk behandling. Efter att ha diskuterat det tänkte han privat med sin läkare. Slutcitat. Och här finns egentligen två alternativ. Antingen så har de som anklagar Apple för det här missat att ja, det kan dyka upp annonser som känns relevanta utan att det är för att du har pratat om det med Siri oavsiktligt påslaget. Precis som väldigt många annonser riktas för just dig för att du tillhör en målgrupp som den annonsören är intresserad av. Eller så blåljuger Apple om precis allting. Precis allting. De har ljugit om allt kring hur Siri funkar sen start. Och de har lyckats hemlighålla det så att det ingen visselblåsare inne hos Apple eller hos de påstådda annonsörerna, vilka de nu skulle vara, har gått ut med den informationen. Och de ska ha lyckats hemlighålla det utan att någon ens ska kunna hitta tekniska bevis för att det här sker. Jag vet vad jag tycker låter mest sannolikt, men oavsett vad du tycker, så vill jag poängtera att det som den här förslaget till överenskommelse handlar om, det är alltså att Apple har fått ta del av information som sagts när någon oavsiktligt triggat Siri. Jag kan samtidigt spela djävulens advokat om ni vill det. För det finns en sak som skulle kunna ha skett, och jag lägger med det bara för säkerhetens skull. Det skulle kunna vara så att någon har sökt med Siri efter någonting och klickat på sök med Google efter att de första inledande resultaten har visats. För när du söker efter någonting på Google och bara söker efter någonting på Google med Siri och bara får upp de här förhandsvalen, det är inte information som Google kan koppla till dig. Där har Google inte fått reda på vad du söker efter än. Men om du trycker på att söka med Google och är inloggad på Google, ja, då sparas den sökningen på ditt Google-konto. Så det kan hända att någon av misstag sökte efter någonting med Siri och tryckte på att söka med Google, och efter att ha tryckt på sök med Google och öppnat resultatet i en webbläsare, då fått annonser som är relevanta för den användaren. Men då är vi ju tillbaka till det som gör att jag irriterar mig över att den här myten fortfarande sprids. Nämligen att grundproblemet är att det sker så mycket spåning av oss att vi blir oroliga för att vi är avlyssnade. Och istället för att ta itu med spårningsproblemet så håller det på att tramsa som att mobilen avlyssnar oss. Vi måste flytta fokus till att stoppa spårningen från första början. Någonting mer som vi måste göra, det är att ta itu med spoofingen. Och vi hoppar därför över till studion i Stockholm där jag var i tisdags och pratade med grundaren av Säkra Samtal, Lisa Hasselgren. Då har det blivit dags för veckans huvudämne. Vi ska fundera på vilka lösningar som finns på spoofingproblematiken. Vilka lösningar som PTS kräver att vidtas, huruvida de är tillräckliga och vad som skulle behöva göras mer. För när det kommer till att veta vem det är som ringer, då handlar det inte bara om att veta att telefonnumret som visas i displayen är det rätta. Det finns en till parameter, och av just det skälet har jag den här veckan bjudit in Lisa Hasselgren från Säkra Samtal. Du är ju entreprenören och uppfinnaren bakom den här appen och du ska få berätta mer om hur den fungerar och vad den gör. Men jag tror att alla lyssnare först och främst är intresserade av att veta vem du är. Så vill du börja med att presentera dig?
Ja, men tack. Jag är entreprenör sedan många år tillbaka och jag har verkat inom IT-branschen sedan i slutet av 90-talet. Mm. Och säkerhet och riskminimering ligger mig varmt om hjärtat och jag har också alltid brunnit för rättvisor i samhället. Jag har ett högt rättspatos och det är också det som ligger till grund för säkra samtal, att det har uppkommit.
Och om du utvecklar det, vad var det som fick dig att skapa den här appen?
Ja, men jag blev våren 2019 vittne till ett väldigt stort bråk och i samband med det så kontaktade jag polisen och de bad mig filma den här händelsen om jag hade möjlighet. Och det gjorde jag och när polisen har kommit till platsen och bråket är slut så går jag hem och så blir jag uppringd av inget uppringningsidé. Mm. Och i andra änden är en väldigt ung kille som säger att han är polis och han vill ta del av min film. Och jag blev osäker. Hur ska jag veta att det här verkligen är en polis? Det är ju lätt att säga att man är någon man inte är. Det är lätt att manipulera ett nummer, det vill säga spoofing. Och idag kan vi också använda AI-röster för att lura så att man tror att det är någon som det inte är.
Just det.
Och jag insåg då också att säkerheten i telefonsamtalen är inte tillräckliga. Vi som privatpersoner har sedan många år tillbaka fått identifiera oss digitalt medan en auktoritet aldrig behöver identifiera sig. Och det var egentligen det som var starten när jag kände att här finns det mer att göra. Mm.
Bra, vi ska återkomma till den här appen och hur den fungerar så ni kan vara lugna, ni ska få det förklarat. Men först och främst måste jag också förstå, vilka är det som utvecklar den här? För det är ju inte bara du och det finns också ett gott skäl till att du sitter här just i Stöldskyddsföreningens podd och berättar om den.
Ja, men det stämmer. Företaget som ligger bakom Säkra Samtal, vi heter Two-Part ID. Där jag då är grundare och vd och sen har jag då ett gäng personer med mig som jag arbetar med teknik och med säkerhet och webbutveckling och också sköter webben om man säger. Mm. Och ganska tidigt under våran resa så insåg vi att när man kommer som ny okänd aktör på marknaden så är det svårt att få med sig trovärdigheten. Och särskilt när vi arbetar med en säkerhetslösning. Och då stötte vi på Stöldskyddsföreningen och vi insåg ganska snabbt att här finns ett värde av att samarbeta eftersom Stöldskyddsföreningen arbetar med att motverka brott. Mm. Tidigare mer analoga brott och nu går det ju mer mot digitala brott. Ja. Så vi skapade ett samarbete helt enkelt.
Mm. Bra, vi ska nu fundera på när det kommer till spoofing. Var ligger landet nu? För vi har ju pratat om det i flera år här i podden. Dels när PTS först kom ut med sina rekommendationer till operatörerna och de rekommendationerna som nu omvandlas till faktiska krav. Det är redan krav på de svenska operatörerna att undersöka ifall ett fast svenskt nummer som ringer in från utlandet är äkta eller inte. Och det är ganska lätt, för i utlandet så finns det inga fasta svenska nummer. Men när det kommer till mobilerna, då är det lite klurigare. För att en mobil kan ju vara i utlandet. När jag är på semester, då ringer jag ju från mitt svenska nummer från utlandet. Och att förhindra att angripare drar nytta av den möjligheten, det har varit en nöt som varit svår att knäcka. Men i mars, då måste den vara knäckt. Och i december, då gick telekområdgivarna ut med ett pressmeddelande där de berättade om hur den här lösningen ska bli verklighet. Telekområdgivarna skrev så här i sitt pressmeddelande: effektiv lösning mot spoofing av mobilnummer på gång, citat på svenska. Vissa operatörer har redan en lösning på plats för att stoppa spoofing mot svenska mobilnummer i sin egen nummerbas. Men för att täppa till möjligheten att stoppa i det närmaste all spoofing från utlandet krävs en gemensam teknisk plattform, en så kallad försvarshubb. Först när den är på plats kan samtliga operatörer samverka på en gemensam yta och då är lösningen komplett. Den tekniska lösningen för mobilnummer är mer komplicerad än för fasta nummer. Detta beror på att det först ska kontrolleras om mobilnumret som ringer in till svenskt nät verkligen befinner sig i utlandet. Om inte så kan man konstatera att numret är spoofat. Det är alltså tekniskt komplicerat att i realtid kontrollera och eventuellt blockera de miljontals samtal som varje dygn kommer in i Sverige från utlandet. Man får aldrig heller riskera att blockera ett legitimt samtal. Slutcitat. De nämner att det finns en operatör som redan gör det här. Och det är Telia. Och jag är, så att inte någon får fel uppfattning ännu. Jag är jättetacksam att Telia faktiskt på eget initiativ började motverka att nummer ringde in från utlandet med svenska Telia-nummer till svenska Telia-abonnenter. Telia kunde bara kontrollera liksom det som skedde i deras eget nät på grund av att de inte hade den här samarbetslösningen som nu är under utveckling. Men de tog fram det och de blockerade alltså hundratusentals eller miljontals samtal tack vare den. Och det är det 2 tummar upp till Telia för. Men sen publicerade Telia också nu i december ett pressmeddelande med rubriken 54 miljoner bedrägeriförsök stoppade 2024, rekordökning med 64%. Och där står det, citat på svenska, under 2024 har Telia stoppat hela 54 miljoner bedrägerisamtal, vilket motsvarar 2 samtal i sekunden eller 5 samtal per svensk. En dramatisk ökning från de 33 miljoner som stoppades under 2023. Framgången beror på att Telia under året även har kunnat blockera spoofade mobilnummer. Slutcitat. Så jättebra, men ifall den lösning som Telia använder är det som alla operatörer kommer att använda från och med mars när det blir krav, då kan jag säga, den är inte tillräcklig. Och för att bevisa det beställde jag 2 stycken simkort från alla de 4 operatörerna som har egna mobilnät där det går att ringa. Och så testade jag helt enkelt att spoofa kors och tvärs alla kombinationer för att se ifall jag med en tjänst som jag testade, till och med 2 tjänster som jag skaffade till en löjlig summa, vi pratar så under 1 000 kronor per tjänst, kunde spoofa samtal. Och det var inga problem. Det var inte ens något problem att spoofa ett samtal från en Telia-mobil till en annan Telia-mobil när båda Telia-mobilerna var uppkopplade till mobilnätet. Det här säger jag alltså inte för att klanka ner på Telia, utan jag säger det för att poängtera att den åtgärd som vidtas nu är inte någonting som stoppar spoofing helt. Vi har pratat i ett tidigare avsnitt om att det finns en lösning som kan stoppa spoofing helt och hållet. Stir-shaken som introducerades i iOS 13 och Android 11. Där det går för operatörerna att signera utgående samtal så att mobilen kan visa att ja, men det här är faktiskt den uppringande parten vars nummer visas i displayen. Men det är inte det som implementeras nu, utan nu implementeras en annan lösning som kommer råda bot på många spoofingsamtal, men inte alla. I ett inslag som Sveriges Radio gjorde med anledning av dels Telias nyhet och dels den granskningen som jag gjorde kommenterade Jesper Simons på PTS, kommunikationsmyndigheten PTS, Post- och telestyrelsen, att citat, om situationen skulle ändras så att till exempel de här bedrägliga samtalen skulle öka inom landet så har vi givetvis möjlighet att se över regleringen, slutcitat. Och det pragmatisk inställning. Det är bra att operatörerna vidtar åtgärder, och om det sen visar sig att de inte är tillräckliga, vilket jag med väldigt har goda skäl att anta, då kommer det förhoppningsvis att komma fler krav. Men där är vi inte nu 2025, så då behöver vi fler lösningar, och låt oss därför gå tillbaka till säkra samtal. För säkra samtal kan ju råda bot på en del av den här problematiken. Anser du att det är en ersättare till Stir-shaken, kan jag först fråga?
Nej, absolut inte. Det är ett komplement.
Ja, bra. Då är vi överens om det. Och jag ser ju att det löser ju inte bara... Eller förlåt, vi gör som så här. För att alla ska förstå det så tydligt som möjligt. Vad gör säkra samtal?
Ja, men jag skulle vilja börja med en liten bakgrund bara.
Ja, mm.
Idag som privatperson så får ju vi identifiera oss digitalt i väldigt många olika sammanhang. Det kan vara ett telefonsamtal eller vi ska logga in på e-tjänster och så vidare för att vi ska styrka att vi faktiskt är vi som vi säger att vi är som privatpersoner. Och Bakgrunden till det här är att Finansinspektionen ställer krav på bankerna att de inte får lämna ut någon information utan att veta att den de pratar med verkligen är den personen som de tror att de pratar med och lämnar ut information. Mm. Och då utvecklades BankID, och så kan vi då som privatperson identifiera oss med vår BankID när vi pratar med banken till exempel. Men Finansinspektionen, anser jag, tänkt ur ett ensidigt, klassiskt inifrån och ut perspektiv och ställer då inte krav även åt andra hållet att också banken behöver kunna identifiera sig gentemot sina kunder så att också kunden vet att de lämnar ut information till rätt person. Mm. Så då har man alltså skapat ett verktyg för att privatpersonen ska kunna identifiera sig, men det har inte funnits något verktyg för att den auktoriteter ska kunna identifiera sig gentemot sina kunder, antingen som privatpersoner eller andra företag. Mm. Utan vi som privatpersoner, vi blir då istället hänvisade till det här krångliga verktyget, till exempel motringning. Vi ska söka på ett nummer för att se att det tillhör ett företag och så vidare. Verktyg som är långt ifrån tillräckliga, för vi vet att ett nummer kan då spoofas, och det behöver inte vara det nummer som visas i sin display. Och att motringa är ju otroligt krångligt, att vi ska behöva ringa till en växel och fråga efter ett namn. För mig är det märkligt att man har skapat ett verktyg åt ett håll, inte åt två håll. Så säkra samtal är helt ett verktyg som möjliggör för båda parter att kunna identifiera sig digitalt i samband med ett telefonsamtal i sin yrkesroll eller som privatperson. Och det här gör man med hjälp av digitala identiteter. Som privatperson identifierar man sig med sin privata e-legitimation. Och i Sverige idag så är det ju BankID och Freja som är den stora, men snart kommer också en statlig e-legitimation. Men som företagare ska man absolut inte behöva använda sin privata e-legitimation, för den säger ingenting om min tillhörighet till en organisation.
Nej.
Utan där kan man då använda andra metoder, som till exempel en e-tjänstelegitimation om man använder det. Men det finns också andra metoder som kopplar ihop mig med företaget så att jag också då kan påvisa det. Mm. Så helt enkelt att den parten som har ringt ut kan identifiera sig gentemot sin kund. Och har parten behov av att motparten ska identifiera sig tillbaka, så kan också den göra det.
Ja. Brottsofferjouren är ju en av organisationerna som använder den här tjänsten redan idag.
Ja.
Låt oss säga att jag blir uppringd av brottsofferjouren. Vad händer då?
Ja, men då börjar jag ur företagsperspektivet. Om man använder tjänsten säkra samtal som företag, så bör man då vara registrerad i säkra samtal och få använda tjänsten. Och då kan man använda tjänsten på två sätt. Man kan använda ett webbgränssnitt om man så önskar, men man kan också såklart integrera det här med befintliga system, vilket såklart är väldigt enkelt. Men i början kanske man vill testa tjänsten genom ett webbgränssnitt. Om de då vill identifiera sig gentemot sina brottsoffer som det handlar om, så finns det olika sätt då som mottagaren kan ta emot den här digitala identifieringen. Det allra enklaste sättet skulle jag säga är att ta emot det i appen Säkra samtal. Vi har utvecklat en app som heter Säkra samtal och som är brandad som Stöldskyddsföreningens app för att skapa just trovärdighet. Och då ser då brottsofferjouren och ringer ut till sina brottsoffer om den här mottagaren har appen eller inte. Och har mottagaren appen, så säger den då att jag vill börja med att identifiera mig för dig, så jag skickar en identifiering till appen. Och du som mottagare får då en pushnotis och kan då se personens namn, eventuella roll och också vilket företag personen tillhör.
Så jag blir uppringd av brottsofferjouren. Jag har den här appen på min mobiltelefon sedan tidigare. Personen från brottsofferjouren, eller vad det nu är som är företaget eller organisationen i det här exemplet. Vi säger brottsofferjouren för enkelhetens skull. Meddelar att han eller hon vill legitimera sig, identifiera sig. Och då får jag en notis där jag ser både vem den här personen är och att personen ringer från brottsofferjouren.
Ja, du ser inget nummer. Du ser namnet, eventuella roll, och du ser företaget, det vill säga brottsofferjouren och brottsofferjourens logga.
Mm.
Men om man inte använder appen, så kan man istället ta emot det med hjälp av en identifieringskod som skrivs in på brottsofferjourens hemsida. Och man kan också ta emot det via ett sms. Det är dock diskuterbart, men det är en möjlig lösning.
Du sa på mig att jag inte tyckte om det där sista.
Nej, men det är för att som allting, när allting är nytt, så behöver man ha olika sätt att kunna ta emot identifiering.
Ja.
Men det här är också en tjänst som kan white-labelas. Om vi leker med att en bank skulle vilja kunna identifiera sig gentemot sina kunder, så kan man ta emot den här identifieringen i bankens app istället. Att det heter säkra samtal i bankappen.
Okej. Är det några banker som redan har anammat det här?
Nej, det är det inte. Vi har pratat med många storbanker och vi vet att behovet är stort därför att bankerna säger att de inte ringer ut och vi ska lägga på luren och inte lämna ut och så vidare. Men bankerna har behov av att ringa ut eftersom man stänger ner sina bankkontor och vi kan inte ha ett utanförskap genom att inte kunna använda telefonen som det effektiva kommunikationsmedel där, utan vi behöver också kunna använda telefonen.
Ja. Så om jag vill veta att den som ringer mig är personen som han eller hon utger sig för att vara, då kan jag antingen få det som en pushnotis i min mobil, men då måste jag ha skaffat appen.
Ja.
Eller så knappar jag in en kod på antingen det är företagets webbplats om de har bakat in det, eller på säkrasamtal.se.
Korrekt.
Bra. Vad kostar det att använda appen?
För privatpersoner är det helt gratis. Det är bara att ladda ner appen och registrera sig med sitt mobilnummer. Företagen som vill nyttja tjänsten får betala en fast månadsavgift och också transaktionskostnader.
Okej. Och i appen kan vi väl också lägga till att det finns stöd för motidentifiering?
Precis.
Och vad innebär det kortfattat bara?
Ja, men det betyder att jag kan motidentifiera sig. Om den som har ringt har identifierat sig mot mig så kan jag också identifiera mig tillbaka. Antingen bara som privatperson, men är jag också registrerad som företag så kan jag också identifiera mig tillbaka som företagare. Visa kopplat till Tupart ID till exempel.
Ja, men det här är ju faktiskt en sak som kan vara lite problematisk för att vi har ju sedan år och dag sagt att du ska aldrig någonsin legitimera dig om någon ringer och ber dig göra det. Starta inte BankID-appen ifall någon ber dig starta BankID-appen, för att det är så många bedrägerier som påbörjas på det sättet. Sen har ju BankID gjort väldigt mycket för att göra det svårare för bedragare, till exempel genom att skriva vad är det den här legitimeringen, identifieringen eller signeringen syftar till. Men vi har ju ändå för de som inte är så tekniskt bevandrade försökt trumma hem, lägg på luren och låt bli att använda BankID på uppmaning av någon annan. Är det inte precis att uppmana folk att använda BankID på uppmaning av någon annan? Vi gör nu.
Ja, men man kan säga så här. Du behöver ju inte identifiera dig tillbaka om du inte vill. Du ska få veta att den som har ringt dig verkligen är den personen som den är.
Ja.
Där kan ni stanna om ni vill. Men det här är en tjänst som är helt frånkopplad mot din bank. Om vi tar BankID till exempel, den är kopplad till banken. Så när du har loggat in med BankID så kan ju den inloggningen missbrukas. Nu gör den ju inte det oftast, men den kan missbrukas. Säkra samtal är en helt oberoende tjänst som bara handlar om identifiering. Det kan inloggning med hjälp av din e-legitimation kan inte missbrukas till någonting annat än att du identifierar.
Nej, det är jag helt med på. Men jag menar, för den som är osäker på vad händer egentligen ens när jag startar BankID-appen, blir det inte svårt för dem att liksom lita på att just i det här specifika sammanhanget så ska jag starta BankID-appen?
Ja, den startas per automatik. Om du väljer att du vill identifiera dig tillbaka, då får du välja med vilken metod du vill göra det då, BankID eller Frej. Alltså. Och där står det också att du identifierar dig mot säkra samtal. Det står inte att du identifierar dig mot banken. Men det här är ju ett beteende som vi behöver förändra. Vi är så vana vid det här ensidiga perspektivet att vi ska identifiera oss mot den uppringande parten. Så här behöver vi lära oss att vi behöver först kravställa på att den som har ringt identifierar sig mot mig, sen kan jag identifiera mig tillbaka.
Ja. Om man vill identifiera sig tillbaka.
Ja, det, om man vill.
Ja, det, och det är ju igen det här vi är inne på när det kommer till spoofingen. Just att veta att personen som ringer är den som personen utger sig för att vara. Och låt oss därför återkoppla till den frågan som jag ställde inledningsvis gällande om det här är en ersättare till Störshaken eller inte. Eller andra alternativ som någon kanske någon gång uppfinner för att motverka spoofing på riktigt. För att ta itu med problemet på riktigt. Så som Störshaken har gjort i USA. Och igen, det finns en länk i show notes om ni vill veta hur Störshaken faktiskt ser till att det går att lita på, ja, i alla fall de verifieringsmärkta samtalen som kommer in. Men du sa glädjande nog att säkra samtal inte är en ersättare till det. Så du vill inte konkurrera med Störshaken?
Nej. Och det handlar om att ett mobilnummer, ett abonnemang kan ju vara registrerat på en person. Som du har säkert ett abonnemang, det kanske om du har barn, dina barn använder också ditt abonnemang. Och det gör ju att till exempel banken när de pratar med dig vill försäkra sig om att det är du. De litar inte bara på ett telefonnummer och att abonnemangsägaren är den som pratar i telefonen. Och det är på samma sätt åt andra hållet. Även om jag vet att numret tillhör ett företag så vet jag inte vem det är jag pratar med i telefonen. Har den behörighet att få utge sig för att vara kopplad till företaget? Och det är det jag menar är viktigt, att åt båda håll behöver man identifiera sig och det behöver vara spårbart.
Ja. Hur pass mycket används säkra samtal idag?
Ja, inte i jättestor omfattning än. Vi har ju riktat in oss mot större företag. Vi vill ju bryta mark i de större företagen så att de drar med sig resten av marknaden. Och det är svårt att få företag att våga vara först. Mm. Det finns inget företag som säger att det är en dålig tjänst. Alla är överens om att det här är någonting som behövs. Men eftersom det är ännu inte ett krav eller ett lagkrav från att myndigheter, att företag också ska identifiera sig, så finns det annat som är av högre prioritet. Mm. Det vet vi alla, att det finns mycket vi behöver göra inom företagen. Men jag är övertygad om att det här kommer. Det är fler och fler som visar intresse och vi har fler och fler kunder som knackar på våra dörr. Mm. Så det är jättekul.
Ja. Och om ni vill hjälpa till att få fler att börja använda säkra samtal, så kan ju i alla fall ni som lyssnar på podden börja med att ladda ner appen till mobilen. För den kostar ingenting som sagt. Och se ifall det börjar ta fart. Ifall ni faktiskt får möjlighet att bekräfta vem det är ni pratar med när ni blir uppringda. Och sen så får jag ju säga att eftersom det här inte har slagit igenom än, så har vi fortfarande de gamla rekommendationerna att lita inte på numret när du blir uppringd. Gör en motringning vid behov. Och någonting som våra lyssnare kanske har hört lite för ofta, för att jag ska säga, jag säger det en gång till i alla fall. Använd Signal för att kommunicera med varandra. För att om ni gör det, då skyddar ni inte bara trafiken mot avlyssning. Ni kan också veta att numret som ringer er faktiskt kommer från den användaren som visas när någon ringer er via Signal-appen. Eller den användaren, för nu går det ju att använda Signal utan att berätta vilket telefonnummer man har. Så använd Signal för säker kommunikation. Och det här är väl, alltså, om jag bara får spekulera helt fritt, då skulle jag säga att operatörerna har nu två vägval. Antingen så löser de spoofingproblemet, eller så kan vi sluta använda telefonsamtal överhuvudtaget och bara använda säkra meddelandeappar. Så operatörer, ligg inte på latsidan. Var som Telia. Visa att ni faktiskt går framåt. Och sen så går ni hela vägen också. Så blir jag jätteglad. Jag är också jätteglad över att du, Lisa, har medverkat här idag. Har ni någon fråga till Lisa, så är jag övertygad om att ni kan ställa dem i kommentarsfälten. Så kommer jag att vidarebefordra dem till Lisa, så får du svara på dem. Och sen så hoppas jag också att om ni ändå är inne och letar efter något kommentarsfält, att ni också letar efter den där prenumerationsknappen och trycker på den. För då får ni nämligen redan nästa vecka ett nytt avsnitt av Bli säker-podden. Podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
Tack.